Kapitel 24. Fällor. Rand stod på den stenlagda gången mellan det gula tegelhuset och den terrassbyggda trädgården. Han blickade ut över klyftan men såg inte mycket annat än eftermiddagsskuggorna som hade börjat krypa fram över dess botten. Om han bara hade kunnat lita på att inte Moraine skulle försöka sätta koppel på honom och lämna över honom till Vita tornet. Han betvivlade inte ett ögonblick att hon skulle kunna göra det om han vek en tum, och det utan att behöva använda kraften överhuvudtaget. Den kvinnan kunde manövrera in en tjur genom ett musål utan att låta den märka det. Han kunde ha användning för henne. Ljus, jag är likadan som hon. Använda elfolket. Använda Moraine. Om jag bara hade kunnat lita på henne. Han började gå mot klyftans mynning, följde de stigar som ledde nedåt åt det hållet. Allihop var smala och belagda med små stenar, och de brantaste hade trappsteg uthuggna i berget. Från flera håll hörde han en svag klang av släggor mot städ. Alla byggnaderna var inte boningshus. Genom en öppen dörr såg han en samling kvinnor som arbetade vid vävstolar. I ett annat hus var en kvinnlig silversmed i färd med att ordna sina små hammare och håljärn. En tredje öppen dörr visade honom en man som satt vid en drejskiva framför ett par heta brännugnar i tegel. Alla män och pojkar utom de allra yngsta var klädda i kalinsjor, rocken och byxorna i grått och brunt, men det fanns ofta hårfina skillnader mellan krigare och hantverkare. Det kunde vara en mindre kniv i bältet eller ingen alls. Kanske en chofa utan någon svart slöja till. När Rand såg en smed hålla i ett spjut som han just hade försett med en fotslång spets betvivlade han emellertid inte att mannen kunde hantera vapnet lika skickligt som han hade tillverkat det. Det rådde ingen trängsel på stigarna, men likväl var många människor i rörelse. Barn sprang omkring, skrattade och lekte. De mindre flickorna hade lika ofta låtsas spjut som dockor. Gaishan bar höga lerkrukor med vatten på sina huvuden eller rensade ogräs i grönsakslanden, ofta under ledning av ett barn på 10 eller 12 år. Män och kvinnor skötte sina dagliga sysslor, vilka egentligen inte skilde sig så mycket från vad man gjorde i Immonswall. Antingen det nu var att sopa framför ytterdörren eller laga en husvägg. Barnen ägnade honom knappt en blick trots hans röda rock och tjocksulade stövlar. Och Gaishan var så självutplånande att det var svårt att säga om de lade märke till honom eller ej. Men de andra vuxna, hantverkare och krigare, män och kvinnor, betraktade honom med begrundande blickar, färgade av en obestämd förväntan. De riktigt små pojkarna sprang barfota i kaftaner som liknade de som Gaishan bar, men i samma gråbruna nyans som kalinsjor istället för vitt. De yngsta flickorna pilade också omkring på bara fötter i korta klänningar som ibland inte ens räckte dem till knäna. En sak hos dessa flickor fångade hans uppmärksamhet. Upp till ungefär 12 års ålder hade de håret uppsatt i 2 flätor, en över vardera örat med färgglada band inflätade, precis som Egwene haft sitt. Det måste vara ett sammanträffande, och att hon hade slutat berodde förmodligen på att någon av elkvinnorna hade berättat att det var så deras småflickor hade håret. Hur som helst var detta en fånig sak att fundera på. Just nu var det en annan kvinna han måste ta sig an, Avienda. På sänkans botten pågick en livlig handel mellan gårdfarihandlarna och de ale som trängdes runt de tältduksklädda vagnarna. Vagnsförarna var åtminstone sysselsatta med detta, och Kale, idag med en blå spetsduk fastsatt i elfenbenskammarna, köpslog med kraftig stämma. Kadare satt däremot på en tunna i skuggan av sin vita vagn, klädd i en gräddvit rock, torkade sig i ansiktet och gjorde ingen ansats att försöka sälja någonting. När han fick syn på Rand började han resa sig upp, men sjönk ner på tunnan igen. I sänd syntes inte till någonstans, men det gjorde i gengäld Nartell, som med sin lappklädda mantel hade dragit till sig ett följe av barn och några vuxna. Tydligen hade möjligheten till en ny större publik förmått att locka honom bort från Shaido-lägret. om det inte bara var att Cale ville ha honom inom synhåll. Trots att hon var fullt upptagen med sin köpenskap fann hon tid att med jämna mellanrum kasta en bister blick mot läkaren. Rand undvek vagnarna. Genom att fråga några av Vale fick han veta vart indokrigarna hade tagit vägen. Var och en hade gått till det tak som ägdes av hans eller hennes respektive orden här i Kalla Klippornas boplats. Spjutjungfrunas tak låg halvvägs upp längs klyftans östsida som fortfarande badade i ljus. Huset var en fyrkant av gråaktig sten med en trädgård på taket, säkerligen större inuti än det såg ut utifrån. Detta fick han emellertid ingen möjlighet att kontrollera, för ett par jungfru satt på huk vid dörren, beväpnade med spjut och sköldar. De vägrade att släppa in honom, på samma gång roade och förskräckta över att en man ville komma in där. En av dem var emellertid villig att gå in och framföra hans önskan. Några minuter senare kom de spjutjungfrur från Jindus och Nio Dalarnas scepter som hade varit i klippan ut. Med dem kom alla andra jungfrur ur Nio Dalarnas sept som vistades i Kalla Klipporna. De trängdes på gången på ömse sidor om honom eller gick upp på taket där de ställde sig mellan raderna av grönsaker för att titta på honom, flinande som om de väntade sig någonting underhållande. Guy Shine, kvinnliga såväl som manliga, följde med ut och serverade dem små koppar med mörkt te. Den regel som förbjöd män att stiga in under jungfrunas tak omfattade uppenbarligen inte Guy Shan. Han hade redan inspekterat åtskilliga olika förslag när Adeline, den gulhåriga jindokvinnan med det tunna äret på kinden, tog fram ett brett elfenbensarband med ingraverade rosor. Det borde passa Avienda, tyckte Rand. Den som hade snidat ut det hade varit noga med att få med taggar bland blommorna. Adeline var lång till och med för att vara elkvinna, bara en handsbredd kortare än han själv. När de fick veta varför han ville ha smycket, eller i varje fall nästan, han sa bara att det var en gengåva för Aviendas undervisning, inte en muta för att göra hennes humör uthärdligt, tittade Adeline runt på de andra jungfrurna. De hade alla slutat flina och betraktade honom nu med uttryckslösa miner. Jag tar inget pris för detta, Randall Thor, sa hon och la armbandet i hans hand. Är det här fel? Frågade han. Hur skulle Ale betrakta det? Jag vill inte vanhedra Avienda på något sätt. Det kommer inte att vanhedra henne. Hon vinkade till sig en Guy Shan-kvinna som bar en silverbricka med koppar och en kanna i lergods. Hon hällde upp två koppar och räckte en till honom. Minns heden, sa hon och smuttade från hans kopp. Avienda hade aldrig nämnt någonting om en sån här situation. Han tog osäkert en liten klunk av det bittra teet och upprepade, minns heden. Det föreföll vara det som var säkrast att säga. Till hans förvåning kysste hon honom lätt på båda kinderna. En äldre spjutjungfru, gråhårig men fortfarande med hårda drag, ställde sig framför honom. Minns heden, sa hon och smuttade på teet. Han var tvungen att upprepa denna ritual med alla de spjutjungfrur som var där. Till sist lät han bara koppen vidröra läpparna. Ales ceremonier var kanske korta och sakliga, men om man måste upprepa dem med 70-talet kvinnor kunde man få nog även av att smutta. Skuggorna hade börjat krypa upp för östsidan när han äntligen kom därifrån. Han fann Avienda i närheten av Blians hus. Hon var i färd med att energiskt piska en matta som hängde över en lina och bredvid henne låg fler mattor i en färggrann hög. Hon strök undan några fuktiga hårtestar ur sin svettiga panna och stirrade på honom med uttryckslös blick när han räckte henne armbandet och sa att det var en gåva i gengäld för hennes undervisning. Jag har skänkt armband och halsband till vänner som inte bar spjutet, Rand Althor, men jag har aldrig burit ett själv. Hennes röst var fullständigt tonlös. Sådana saker rasslar och väsnas när man måste vara tyst. De fastnar när man måste röra sig snabbt. Men du kan bära det nu när du ska bli en av de visa. Ja, Hon vred på elfenbensringen som om hon inte riktigt visste vad hon skulle göra med den. Sen körde hon plötsligt in handen genom den och höll upp den framför ögonen. Det kunde ha varit en handboja hon stirrade på. Om du inte tycker om det. Evienda, Erdelin sa att det inte skulle beröra din heder. Hon verkade till och med anse att det var bra. Han nämnde teceremonin och hon knep ihop ögonen och skällde till. Vad är det som är fel?
De tror att du försöker få mig att bli intresserad av dig.
Han hade inte trott att hennes röst kunde vara så uttryckslös. Hennes ögon visade inte några som helst känslor.
De har godkänt dig som om jag fortfarande hade burit spjutet.
Ljus, det får jag ta ur dem. Jag hade inte tänkt...
Han avbröt sig när hennes blick flammade upp.
Nej, du accepterade deras godkännande och nu vill du förkasta det. Det skulle vanhedra mig. Tror du att du är den första karl som försöker få mig intresserad? Nu får de tro vad de tror. Det betyder ingenting. Med en grimas greppade hon den flätade mattpiskaren med båda händerna. Gå.
Hon sneglade på armbandet och tillade.
Du vet sannligen ingenting, eller hur? Du vet ingenting. Det är inte ditt fel.
Det lät som om hon upprepade någonting som hon hade blivit tillsagd eller försökte övertyga sig själv.
Jag är ledsen att jag förstörde din måltid, Randall Thor. Var snäll och gå. Amy har sagt att jag måste göra alla de här mattorna rena, hur lång tid det än tar. Det kommer att ta hela natten, om du står här och pratar.
Hon vände honom ryggen och måttade ett våldsamt slag mot den randiga mattan. Elfenbensarmbandet darrade runt hennes handled.
Han undrade om hennes ursäkt kom sig av hans gåva eller berodde på en befallning från Amys. Han misstänkte det senare. Men hon hade faktiskt låtit som om hon menade det. Hon var sannoliken inte glad att döma av hur hon grymtade av ansträngning varje gång hon svingade mattpiskaren. Men hon hade inte sett hatisk ut en enda gång. Upprörd, bestört, till och med ursinnig, men inte hatisk. Det var bättre än ingenting. Så småningom skulle hon kanske rent av bli hövlig.
När han steg in på de bruna golvplattorna i det yttre rummet i Lians hus fann han de visa inbegripna i ett samtal, alla fyra med sina sjalar löst hängande över armbågarna. De tystnade när han kom in.
Jag ska se till att någon visar dig till ditt sovrum, sa Amys. De andra har sett sina.
Tack.
Han kastade en blick på dörren bakom sig och rynkade lätt på pannan.
Amys, har du sagt till Evienda att be mig om ursäkt för hur hon uppförde sig under kvällsvarden?
Nej.
Gjorde hon det?
Hennes blå ögon såg tankfulla ut och han tyckte sig ana antydan till ett leende hos Bear.
Det skulle jag aldrig befalla henne, Randall Thor. En framtvingad ursäkt är ingen ursäkt alls.
Det enda flickan blev tillsagd var att piska mattor tills hon hade svettat ur sig lite av sitt humör, sa Bear. Allt annat kom från henne själv.
Och inte i hopp om att hon skulle slippa undan arbetet till Asena. Hon måste lära sig att kontrollera sin ilska. En vis måste ha kontroll över sina känslor, inte tvärtom.
Med ett småleende sneglade hon på Melaine. Den rödhåriga kvinnan spände läpparna och fnös till.
De försökte tydligen övertyga honom om att Evienda skulle vara ett underbart sällskap från och med nu. Trodde de verkligen att han var så blind?
Ni måste begripa att jag vet om henne, att ni har satt henne att spionera på mig.
Du vet inte så mycket som du tror, sa Amys, precis som en ACD, med dolda undermeningar som hon inte tänkte låta honom se.
Melaine rättade till sin sjal och mönstrade honom begrundande. Han visste lite om ACD. Om hon hade varit en ACD skulle hon ha tillhört gröna Aya.
Jag tillstår, sa hon, att jag först inte trodde att du skulle se någonting annat än en ung, vacker kvinna. Och du ser tillräckligt bra ut för att hon borde finna ditt sällskap mer underhållande än vårt. Vi räknade inte med hennes vassa tunga och andra saker.
Varför är ni då så angelägna om att hon ska bli kvar hos mig?
Det fanns mer hetta i hans röst än han hade tänkt. Nu kan ni knappast tro att jag ska avslöja någonting som jag inte vill att ni ska veta.
Varför låter du henne stanna? Frågade Amys lugnt.
Om du vägrade ha henne hos dig, hur skulle vi kunna tvinga dig?
På det här viset vet jag åtminstone vem som är spionen.
Att ha Avienda inom synhåll skulle vara bättre än att hela tiden undra vem som bevakade honom.
Utan henne skulle han förmodligen börja misstänka minsta kommentar från Ruark för att vara ett försök att snoka.
Så kunde det naturligtvis vara ändå. Ruark var gift med en av dessa kvinnor.
Plötsligt var Rand glad att han inte hade anförtrott sig mer till klanhövdingen. Och ledsen över att ha tänkt så. Varför hade han någonsin trott att Ale-folket skulle vara enklare att ha att göra med än storfursten Aichir?
Jag är nöjd med att ha henne där hon är.
Då är vi alla nöjda, sa Bear.
Han sneglade misstänksamt på kvinnan med det rynkiga ansiktet. Det hade funnits en biton i hennes röst, som om hon visste mer än han.
Hon kommer inte att finna det ni vill ha.
Vad vi vill ha, fräste Melaine och knyckte med nacken så att det långa håret svängde.
Återstoden av en återstod ska räddas, säger profetian.
Vad vi vill, Randall Thor, Kaer Akarn, är att rädda så många som möjligt av vårt folk. Vad än ditt blod och ditt ansikte säger så har du inga känslor för oss. Jag ska få dig att inse att ditt blod är vårt om jag så ska behöva lägga...
Jag tror, sa Amys förbindligt, att han skulle vilja se sitt sovrum nu. Han ser trött ut.
Hon slog ihop händerna med en skarp klatsch och en slank kvinnlig gaishan uppenbarade sig.
Visa denne man det rum som har gjorts i ordning för honom. Se till att han har vad han behöver.
De visa lämnade honom där och gick själva mot ytterdörren. Bear och Serna kastade dräpande blickar på Melaine som ett par medlemmar ur kvinnorådet när de tittade på någon som de ville ta i upptuktelse. Men Melaine ignorerade dem.
När dörren stängdes bakom dem hörde han henne muttra någonting om att prata förstånd med den där dåraktiga flickan.
Vilken flicka? Är vi ända?
Hon gjorde redan precis vad de ville.
Kanske Egwene.
Han visste att hon studerade någonting hos de visa. Och vad var det som Elaine var beredd att lägga för att få honom att inse att hans blod var deras? Hur skulle hon kunna förmå honom att bestämma sig för att han tillhörde Ale genom att lägga någonting?
Lägga ut en fälla kanske?
Nej, Dinar, hon skulle aldrig säga rakt ut om hon tänkte gillra en fälla.
Vad fanns det som man lägger?
Hönor lägger ägg, tänkte han och skrattade tyst.
Han var trött. För trött för att fundera på frågor. Efter 12 dagar och en halv dag i sadeln, alla torra och stekheta. Han ville inte ens tänka på hur han skulle ha känt sig om han hade tillryggalagt samma sträcka till fots och i samma takt. Avienda måste ha ben av stål. Han längtade efter en säng.
Sovrummet var förstås inte någon vanlig sängkammare. Inte helt oväntat bestod sängen av en tjock madrass placerad på flera lager av mattor i klara färger. Den gaishan som ledsagade honom, hon hette Shion, såg förskräckt ut när han bad om tvättvatten. Men han var trött på svettbad. Han vågade slå vad om att Moraine och Egwene inte hade behövt sitta i ett tält fullt med ånga för att bli rena.
Efter en stund kom emellertid Shion med varmt vatten i en hög brun kanna avsedd att vattna i trädgården med och med en stor vit skål som fick tjäna som tvättfat. Han jagade ut henne när hon erbjöd sig att tvätta honom.
Märkliga människor, allesammans.
Rummet saknade fönster och ljuset kom från silverlampor i hållare på väggarna. Men han visste att det inte kunde ha hunnit bli helt mörkt utanför när han var färdig med tvättbestyren.
Det fick göra detsamma. Det låg bara 2 filtar på madrassen, ingen deras särskilt tjock. Säkert ett uttryck för Ale-folkets härdighet.
Han mindes de kalla nätterna i tältet och klädde på sig igen, allt utom rocken och stövlarna, innan han blåste ut lamporna och kröp in under filtarna i kolmörkret. Sin trötthet till trots slog han och vred sig, hölls vaken av sina tankar. Vad var det med Lane tänkte lägga? Varför brydde sig de visa inte om att han visste att Avienda var deras spion? Avienda, en vacker kvinna, även om hon var vresigare än en mula med fyra svullna hovar. Hans andetag blev allt långsammare och tankarna började bli dimmiga. En månad, för lång tid. Inget val, heder. Ishandre som log, Kadare som tittade på honom. Fälla. Lägga ut en fälla. Vems fälla? Vilken fälla? Fällor. Om han bara hade kunnat lita på Moraine. Perrin. Hemma. Perrin låg förmodligen och simmade i. Rand gled fram genom vattnet med slutna ögon. Svalt och skönt. Och så vått. Det kändes som han aldrig förut hade begripit hur härligt det var med vått. Han lyfte ansiktet och lät blicken glida längs pilträden som kantade ena sidan av dammen och vidare till den stora eken i andra änden som bredde ut sina tjocka, skuggande grenar över vattnet. Myrskogen. Det var skönt att vara hemma. Han hade en känsla av att han hade varit borta. Det stod inte riktigt klart var han hade varit, men det var oviktigt. Uppe vid vakthöjden, så måste det vara. Längre bort än så hade han aldrig varit. Svalt och vått och ensam. Plötsligt kom två kroppar tumlande genom luften med knäna tryckta mot brösten och landade med två stora plask så att vattnet förblindade honom. När han hade skakat vattnet ur ögonen fann han att Elaine och Min låg på ömse sidor om honom i vattnet. De log mot honom. Det var bara deras huvuden som syntes över den gröna vattenytan. Med två simtag skulle han komma till en del av dem, bort från den andra. Han kunde inte älska båda två. Älska? Varför hade den tanken dykt upp i hans huvud? Du vet inte vem du älskar. Han snodde runt i vattnet så att det virvlade omkring honom. På stranden stod Avienda, klädd i Cardin Shore istället för kjol och blus. Hennes blick var inte ilsken, bara begrundande. Kom ner i vattnet, sa han. Jag ska lära dig att simma. Ett melodiskt skratt fick honom att vända blicken mot motsatta stranden. Den kvinna som stod där, naken med gräddvit hy, var den vackraste kvinna han någonsin hade sett. Hennes stora mörka ögon gjorde honom alldeles yr. Han tyckte att han kände igen henne. Skulle jag låta dig vara mig otrogen, ens i drömmen, sa hon. Utan att titta efter var han på något sätt medveten om att Elaine, Min och Avienda inte längre fanns där. Det här började kännas väldigt besynligt. En lång stund stod hon och betraktade honom, helt obekymrad om sin nakenhet. Långsamt sträckte hon sig upp på tå, svepte bak med armarna och dök ner i dammen med en ren, graciös rörelse. När hennes huvud bröt vattenytan var det svarta håret inte vått. Det förbryllade honom ett ögonblick, men sen var hon framme hos honom. Hade hon simmat, eller var hon bara där? Och slog armar och ben om honom. Vattnet var svalt, hennes hud varm. Du kan inte fly undan mig, mumlade hon. De mörka ögonen verkade mycket djupare än dammen. Jag ska bereda dig en njutning som du aldrig ska glömma, vare sig du sover eller är vaken. Sover eller? Allting skalv till, blev suddigt. Hon höll hårdare om honom och suddigheten försvann. Allting var som det hade varit. I ena änden av dammen täcktes av säv och i den andra nådde läderbladsträden och tallarna nästan ända fram till vattenbrynet. Jag känner dig, sa han dröjande. Det måste han väl göra. Varför skulle han annars låta henne göra detta? Men jag... Det här är inte rätt. Han försökte dra loss henne. Men så fort han hade fått bort en av hennes armar var den tillbaka igen. Jag borde märka dig. Det fanns en hetsig skärpa i hennes röst. Först Elena, den bleksiktiga hyndan och nu... Hur många kvinnor gömmer du i dina tankar?
Plötsligt hade hon begravt sina små vita tänder i hans hals. Han gav till ett vrål, vräkte undan henne och slog handen mot sin hals. Hon hade bitit genom hans hud. Han blödde.
Är det så här du roar dig när jag undrar vart du har tagit vägen? Hördes en föraktfull mansröst. Varför skulle jag hålla några avtal när du riskerar vår plan på detta vis?
Plötsligt stod kvinnan på stranden. Nu var hon klädd i vitt med ett brett flätat silverskärp om den smala midjan och med silverstjärnor och månskäror i det nattsvarta håret. Bakom henne höjde sig landet mjukt till en kulle där det växte en dunga av askträd. Han kunde inte påminna sig att han hade sett askarna förut. Hon stod vän mot ett töcken, en tjock suddighet i luften, stor som en man. Allt detta var fel på något sätt.
Riskerar, fnös hon. Du är visst lika rädd för risker som Ogerdane. Du vill helst krypa omkring som spindeln du också. Om jag inte hade dragit upp dig ur ditt hål skulle du fortfarande gömma dig i väntan på att kunna plocka åt dig några rester. Om inte du kan kontrollera dina lustar, hördes mansrösten ur töcknet, så undrar jag varför jag alls ska beblanda mig med dig. Om jag måste ta risker vill jag ha en större belöning än att dra i trådarna till en marionett.
Vad menar du, sa hon med farlig ton. Töcknet skällde till. På något sätt begrep Rand att det var ett tecken på tvekan, osäkerhet över att ha sagt för mycket.
Och så var töcknet plötsligt borta.
Kvinnan tittade på honom där han fortfarande låg i dammen med vatten upp i halsen. Hon snörpte irriterat på läpparna och försvann. Han vaknade med ett ryck och låg sedan stilla, stirrande upp i mörkret. En dröm. Men hade det varit en vanlig dröm eller någonting annat? Han drog fram handen under filtarna och förde den till halsen, kände bitmärket och blodet som sipprade fram. Vad för sorts dröm det än hade varit så hade hon varit där, Lanfear. Henne hade han inte drömt själv. Och den där andra, en man. Ett kallt leende kröp fram på hans läppar. Fällor vart jag än vände mig. Fällor för oförsiktiga fötter. Jag får se upp var jag går. Så många fällor. Alla la ut fällor. Han skrattade mjukt och vände sig om för att somna igen. Och stelnade, höll andan. Han var inte ensam i rummet. Lanfear. Han grep desperat efter urkällan. Ett ögonblick fruktade han att själva skräcken skulle besegra honom. Men sen flöt han in i tomrummets svala lugn. Fylldes med kraftens forsande störtflod. Han kom på fötter med ett språng och gjorde ett utfall med kraften. Lamporna tändes med flammande lågor. Evienda satt vid dörren med korslagda ben. Munnen gapade och ögonen tycktes vilja tränga ut ur sina hålor när hon stirrade. En på lamporna, en på de osynliga fjättrar som helt omslöt henne. Inte ens huvudet kunde hon röra. Han hade väntat sig någon som stod upp och banden fortsatte en god bit ovanför henne. Han lät genast flödena av luft försvinna. Hon kravlade sig på fötter så hastigt att hon nästan tappade sjalen. Jag tror inte att jag någonsin vänjer mig vid... Hon gestikulerade mot lamporna. Av en man. Du har sett mig bruka kraften förut. Breden gled över ytan på tomrummet som omslöt honom. Att smyga sig in i hans rum i mörkret, halvt skrämma ihjäl honom. Det var rena turen att han inte hade skadat henne, kanske dödat henne av misstag.
Det är bäst att du vänjer dig. Jag är han som kommer med gryningen, vare sig du vill erkänna det eller ej.
Det är inte så.
Vad gör du här? Frågade han med kall röst.
De visa turas om med att vaka över dig utifrån. De tänkte fortsätta med att vaka från...
Hon tystnade och blev röd i ansiktet.
Varifrån? Hon bara stirrade på honom medan hennes ansikte blev allt rödare.
Är vi ända var i...
Drömgångare? Varför hade han aldrig tänkt på det?
Inifrån mina drömmar, sa han strävt. Hur länge har de spionerat inuti mitt huvud? Hon lät höra en lång, tung suck. Det var inte meningen att jag skulle låta dig få veta det. Om Bär får veta. Sina sa att det var för farligt i natt. Jag förstår det inte. Jag kan inte komma in i drömmen utan att någon av dem är med och hjälper mig. Jag vet bara att någonting var farligt i natt. Det är därför de turas om att bevaka dörren till det här taket. De är oroliga.
Du har fortfarande inte svarat på min fråga.
Jag vet inte varför jag är här, muttrade hon. Om du behöver beskydd. Hon sneglade på sin korta slidkniv och fingrade på skaftet. Elfenbensarmbandet verkade irritera henne. Hon la armarna i kors så att det gömdes i hennes armhåla. Jag skulle inte kunna försvara dig särskilt väl med en så här liten kniv. Och Bär säger att hon ska göra en vattensäck av mitt skinn om jag någonsin tar upp ett spjut igen utan att någon verkligen angriper mig. Jag vet överhuvudtaget inte varför jag ska behöva försaka min sömn för att beskydda dig. På grund av dig var jag tvungen att piska mattor tills för en timme sedan. I månsken.
Det var inte vad jag frågade.
Hur länge? Plötsligt avbröt han sig. Han kände någonting i luften. Någonting som var fel. Någonting ont. Det kunde vara inbildning. En rest efter hans dröm. Det kunde vara det.
Evienda flämtade till när det eldröda svärdet uppenbarade sig i hans grepp med hägerns märke på den lätt böjda klingan. Lamphere hade anklagat honom för att använda bara en tiondel av sin verkliga kraft, och av den tiondelen kom det mesta ändå bara ur famlande gissningar. Han visste inte ens en tiondel av vad han kunde göra, men han visste hur han skulle hantera det här svärdet.
Håll dig bakom mig. Han såg ur ögonvrån hur hon drog sin slidkniv medan han smög ut ur rummet i bara strumporna, ljudlöst på de tjocka mattorna. Märkligt nog var det inte svalare nu än när han hade lagt sig. Kanske höll stenväggarna kvar den värme som fanns, för ju längre ut han kom desto kallare blev det. Till och med alla gaishan måste ha gått till sängs vid det här laget. Korridorerna och rummen var tysta och tomma. De flesta svagt upplysta av spridda lampor som fortfarande var tända. Om man släckte alla lampor här skulle det bli kolmörkt, även mitt på dagen, så några lampor fick alltid brinna. Känslan var fortfarande vag, men den ville inte försvinna. Ondska. Plötsligt stannade han i den vida välvda dörröppningen som ledde ut i ytterrummet med de bruna golvplattorna. Silverlamporna som brann i vardera änden av rummet gav ett svagt ljus. Mitt på golvet stod en reslig man i svart mantel, med huvudet böjt över kvinnan som han höll i sina armar. Hennes huvud var kastat bakåt och den vita kåpan hade fallit ned medan han tryckte ansiktet mot hennes hals. Shions ögon var nästan slutna och på hennes ansikte lyste ett extatiskt leende. En våg av förlägenhet gled över tomrummets yta. Sen lyfte mannen sitt huvud. Två svarta ögon betraktade Rand, orimligt stora i ett blekt, magert ansikte. Ett par fylliga röda läppar öppnades i en närbild av ett leende och vassa tänder kom till synes. Shion föll livlöst i golvet och manteln vecklades ut till ett par väldiga fladdermusvingar. Drakaren klev över henne, sträckte sina vita, vita händer mot Rand. Långa, smala fingrar med spetsiga klor. Faran låg emellertid inte i klorna och tänderna. Det var drakarens kyss som ledde till döden, och än värre. Dess nynnande hypnotiska sång slöt sig tätt kring tomrummet, och de mörka läderartade vingarna sträcktes ut för att omsluta honom när han steg framåt. Ett ögonblick blixtrade förskräckt häpnad till i de väldiga svarta ögonen. Sen klövs drakarens huvud från gässan till näsryggen av det flammande svärdet. En klinga av stål skulle ha fastnat, men svärdet av väld lossnade lätt när varelsen föll. En kort stund betraktade Rand dess fallna kropp, djupt inifrån hjärtat av sitt tomrum. Denna sång. Om inte tomheten hade legat som en sköld mellan honom och hans känslor, hållit honom avskild och kall, skulle sången ha snärjt hans sinne. Drakaren hade tveklöst trott att det var vad som hänt när han så villigt gick den till mötes. Avienda sprang förbi honom och la sig på knä bredvid Shion. Hon kände på Gaishan-kvinnans hals. Död, sa hon och slöt kvinnans ögonlock helt med fingertopparna. Kanske lika bra det. En drakar slukar själen innan den tömmer ut livet. En drakar, här. Hon glodde på honom från sin halvsittande ställning. Trolllocker vid Emrevel och nu en drakar i Kalla klippornas boplats. Du för onda tider till det trefaldiga. Med ett tjut slängde hon sig raklång över Shions kropp när han sänkte sitt svärd. En stråle av solid eld sköt ut från hans klinga. Ven över Avienda och träffade i bröstet på den drakar som just uppenbarade sig i den yttre dörröppningen. Varelsen fattade eld och raglade skrikande bakåt. Den snubblade över stigen och slog med de brinnande vingarna. Bäckala, sa Rand lugnt. Hade Shion kämpat emot? Hur långt hade hennes heder räckt? Det spelade ingen roll. En drakar dog lättare än en myrdrail, men var ändå farligare på sitt eget sätt. Om du vet hur man slår larm, så gör det. Gånggången vid dörren. Jag gör det, väck dem. Det kan vara fler än två. Hon nickade och ilade tillbaka samma väg som de hade kommit, medan hon ropade, höj spjuten! Vakna och höj spjuten! Rand steg försiktigt ut med svärdet redo och fylld av kraftens kittlande, vämjeliga flöde. Han ville skratta. Han ville spy. Nattluften var isande kall, men han var knappt medveten om kylan. Den brinnande drakaren låg utslängd över terrassträdgården. En stank av bränt kött strod kring den och ljuset från dess glödande kropp lades till månens sken. En bit bort längs gången låg Kina med det långa grå håret utbrett som en solfjäder och stirrade upp i skyn med uppspärrade oseende ögon. Bredvid på marken låg hennes slidkniv, men mot drakaren hade hon inte haft någon chans. I samma stund som Rand ryckte åt sig den läderklädda klubban som hängde bredvid den fyrkantiga mässingsplåten bröt ett vilt larm ut från klyftans mynning. Ropande människor, vrålande trollocker, skrällande stålskrik. Han slog hårt på gånggången och dess starka klang gengöd genom klyftan. Nästan omedelbart svarade ännu en gånggång. Sedan ytterligare fler och från dussinet strupar hördes ropet höj spjuten! Förvirrade rop hördes kring gårdfarihandlarnas vagnar nedanför. Ljusa fyrkanter dök upp och dörrarna flög upp på de två lådliknande vagnarna som glimmade vita i månskenet. Någon hojtade ilsket där nere. En kvinna, men han kunde inte avgöra vem. Ur luften ovanför honom hördes ljudet av vingslag. Med en morgning höjde Rand sitt flammande svärd. Kraften brann i honom och en rytande eldkvast rusade fram ur svärdsklingan. Den dykande drakaren exploderade i en kaskad av brinnande fragment som regnade ner i mörkret nedanför. Här, sa Ruark. Klanhövdingens blick var hård över den svarta slöjan. Han var fullt påklädd med sköld och spjut. Bakom honom stod Mert, barhuvad och utan rock, med skjortan halvt nedstoppad i byxorna. Han blinkade förvirrat och grep med båda händerna om sitt svartskaftade spjut. Rand tog chauffan från Ruaks hand men lät den sedan falla. En skepnad med fladdermusvingar skymtade framför månen för att sedan glida ner över motsatta sidan av dalen där den försvann i dunklet. Det är mig de jagar. Låt dem se mitt ansikte. Kraften strömmade i honom och svärdet i hans händer flammade allt starkare tills det såg ut som om han badade i ljuset av en liten sol. De kan inte hitta mig om de inte vet var jag är. Han skrattade för att de inte begrep det lustiga och sprang ner mot stridslarmet. Mert drog loss sitt spjut ur bröstet på en trollock som hade vildsvinstryne istället för näsa och mun. Han hukade, sökte med blicken över klyftans botten efter fler fiender. Bränner Rand. Inga av de skepnader som han såg röra sig var stora nog att vara trollocker. Han drar alltid in mig i såna här eländiga saker. Det hördes låga stön från de sårade. Bredvid en stupad Ale knäböjde en dunkel gestalt som han trodde kunde vara Moraine. Eldkloten som hon hade kastat omkring sig var imponerande. Nästan lika imponerande som Rands eldsprutande svärd. Vapnet sken fortfarande så starkt att Rand omgavs av en krans av ljus. Jag borde ha stannat kvar under filtarna. Det bränner mig vad jag borde ha gjort. Det är fördömt kallt och det här är inte mitt bekymmer. Fler ale började dyka upp. Kvinnor i kjol kom för att hjälpa de sårade. Några av kvinnorna hade spjut. I vanliga fall deltog de kanske inte i strid. Men när slagfältet var deras egen boplats hade de inte stått overksamma och tittat på. Bredvid honom stannade en spjutjungfru och drog ned sin slöja. Han kunde inte urskilja hennes ansikte i det dunkla månskenet. Du dansar väl med ditt spjutspelare. Det är en märklig dag då trollockarna kommer till kalla klipporna. Hon tittade bort mot den mörka figuren som han trodde var Moraine. Utan ejsedéerna kunde de kanske ha brutit igenom försvaret. De var inte tillräckligt många, sa han utan att tänka. De var avsedda att dra till sig uppmärksamheten. Så att drakarerna skulle få fritt fram att nå Rand. Jag tror att du har rätt, sa hon sakta. Är du en stridsledare hos våtlänningarna? Han önskade att han hade hållit tyst. Jag har läst en bok en gång, muttrade han och vände sig bort. Förbannade bitar av andra mäns förbannade minnen. Efter det här skulle kanske gårdfarihandlarna vara beredda att ge sig av. När han stannade till vid vagnarna stod emellertid varken Cale eller Cardara att finna. Alla vagnsförarna satt i en tät klunga och skickade hastigt runt krus med någonting som luktade som det fina druvbrännvin som de hade sålt. De muttrade sinsemellan med uppskärrade röster, som om trollockarna verkligen hade kommit om in på livet. I Isandre stod längst upp i den lilla trappan upp till Cardares vagn och blickade ut i luften med rynkade ögonbryn. Trots den bistra minen var hon vacker bakom den genomskinliga slöjan. Han var glad att åtminstone hans minnen av kvinnor var hans egna. Det är slut på trollockarna, sa han och stödde sig mot spjutet så att hon inte kunde undvika att se det. Om jag nu tvunget måste riskera liv och läm kan jag lika gärna dra lite nytta av det. Han behövde inte anstränga sig det minsta för att låta trött. Det var en hård strid, men nu är ni trygga. Hon såg ner på honom med uttryckslös min. Hennes ögon glittrade i månskenet som mörka, polerade stenar. Utan ett ord vände hon sig om, gick in i vagnen och slog igen dörren bakom sig, hårt. Märt släppte ut ett lågt harmset andetag och stegade iväg från vagnarna. Vad krävdes det för att imponera på denna kvinna? Nu ville han i säng, tillbaka in under filtarna, så kunde Rand få ta hand om sina fördömda trollocker och drakarer. Karn verkade tycka att det var roligt, så som han skrattade. Rand var på väg upp genom klyftan nu med svärdet som lyste likt en lykta i natten. Avienda dök upp. Hon sprang för att möta honom med kjolarna uppdragna till knäna. Men så stannade hon, lät kjolarna falla, slätade till dem och slöt upp vid Rands sida medan hon drog upp sjalen kring huvudet. Han tycktes inte se henne och hennes ansikte var lika uttryckslöst som en klippvägg. De passade bra ihop. Rand, ropade en framskyndande skugga. Det var Moraines röst, nästan lika melodisk som Cales, men det var en sval musik den spelade. Rand vände sig om och väntade och hon saktade in innan hon syntes tydligt. När hon steg in i ljuskretsen var det med en värdighet passande för ett palats. Faran växer, Rand. Attacken mot Imrevel kunde ha varit riktad mot ale-krigarna. Det är inte särskilt troligt, men den kunde ha varit det. Men drakarerna i natt var tveklöst på jakt efter dig. Jag vet. Det var allt. Lika lugn som hon och ännu kallare. Moraines läppar spändes och hennes händer låg allt för orörliga mot kjolen. Hon var inte alls glad. En profetia är som farligast när man försöker få den att gå i uppfyllelse. Lärde du dig inte det i Tyr? Väven formar sig kring dig, men när du själv försöker forma den kan inte ens du hålla den fast. Om du tvingar väven att bli för tät byggs det upp ett tryck och den kan explodera ohejdat i vilken riktning som helst. Vem kan säga hur länge det dröjer innan den lugnar ner sig och åter samlas kring dig, eller vad som kan hända innan det sker? Lika klart och tydligt som de flesta av dina förklaringar, sa Rand torrt. Vad vill du, Moraine? Det är sent och jag är trött. Jag vill att du ska anförtro dig till mig. Tror du att du redan har hunnit lära dig allt som finns att veta, bara ett drygt år efter att du lämnade din lilla by? Nej, jag har inte lärt mig allting än. Nu lät han road. Ibland undrade Mert om han inte var mindre tillräknelig än han verkade. Så du vill att jag ska anförtro mig till dig, Moraine? För all del. Dina tre eder tillåter inte att du ljuger. Säg i klara ordalag att du inte kommer att försöka hindra mig på något sätt, vad jag än berättar. Säg att du inte kommer att försöka använda mig för att uppnå Vita tornets uppsåt. Säg det enkelt och entydigt så att jag vet att det är sant. Jag ska inte göra någonting för att hindra dig att fullfölja ditt öde. Det är vad jag har vikt mitt liv åt. Men jag tänker inte lova att stå overksam och se på medan du lägger huvudet på stupstocken. Det duger inte, Moraine. Det duger inte. Men om jag skulle anförtro mig till dig skulle jag ändå inte göra det här. Natten har öron. Folk rörde sig överallt i mörkret, men ingen tillräckligt nära för att höra. Till och med drömmar har öron. Evienda drog fram sjalen så att hennes ansikte kom i skugga. Tydligen kände till och med en ejl av kylan. Ruvax steg in i ljuset med den svarta slöjan hängande lös kring halsen. Trollockarna var bara ämnade att avleda uppmärksamheten från drakarerna, Randall Thor. De var för få för att vara någonting annat. Drakarerna kom för din skull, tror jag. Bladfördärv vill inte att du ska leva. Faran växer, sa Moraine tyst. Klanhövdingen sneglade åt hennes håll innan han fortsatte. Moraine ser det har rätt. Eftersom drakarerna misslyckades fruktar jag att vi kan vänta oss de själlösa härnäst. De som ni kallar för grå män. Jag vill att du ska ha en ständig livvakt. Av någon orsak har spjutjungfrurna erbjudit sig att ta på sig denna uppgift. Evienda var besvärad av kylan. Hon kurade med axlarna och stod med händerna så långt instuckna i armhålorna som det gick. Om de så önskar, sa Rand. Han lät en aning besvärad under all sin kyla. Mert klandrade honom inte. Han skulle själv inte försätta sig i jungfrunas våld om han så finge allt siden på havsfolkets alla skepp. Eftersom de själva har bett om uppgiften kommer de att hålla bättre vakt än någon annan, sa Ruark. Men jag tänker inte helt överlåta det åt dem. Vi ska ha alla på vakt. Jag tror att det blir de själlösa nästa gång. Men det kan också bli någonting annat. Kanske 10 000 trollocker istället för några 100. Shido då? Allas blickar vändes mot Mert och han önskade att han hade kunnat hålla mun. Kanske hade de inte ens märkt att han var där förrän nu. Fast nu kunde han lika gärna säga det. Jag vet att du inte tycker om dem, men om du verkligen tror att det finns risk för ett större angrepp, vore det inte i så fall bättre att ha dem här inne än utanför? Ruark grymtade till. Något som från honom motsvarade en kraftig svordom från de flesta andra män. Jag skulle inte släppa in nästan 1000 Shido-krigare i kalla klippornas boplats om så gräsödaren själv stod utanför. Och hur som helst kan jag ändå inte göra det. Kaladin och Shido-krigarna slog ihop sina tält vid skymningen. Vi kan vara glada över att ha blivit av med dem. Jag skickade löpare för att se till att de lämnar Tardats mark utan att ha med sig några får eller jätter. Svärdet i Rands hand försvann och i den plötsliga frånvaron av dess ljus var det som om Mert hade blivit blind. Han knep ihop ögonen för att de skulle anpassa sig snabbare till mörkret. Men när han slog upp dem igen var omgivningen fortfarande mörk i månskenet. Vart gick de? Frågade Rand. Norrut, sa Ruark. Karladin har säkerligen för avsikt att genskjuta Severna på hennes väg till Alcardel och övertala henne att vända sig mot dig. Han kanske lyckas. Enda skälet till att hon la brudkransen framför Saladriks fötter istället för Karladins var att hon ville äkta en klanhövding. Men som jag redan har sagt bör du vänta dig bekymmer från henne. Severna finner stort nöje i att orsaka bekymmer. Det borde inte spela någon roll. Om inte Shaido vill följa dig är det ingen stor förlust.
Jag beger mig till Alcardel, sa Rand beslutsamt. Nu, alla klanhövdingar som känner sig vanhedrade av att komma för sent ska jag be om ursäkt. Men Karladin ska inte få vara där längre än nödvändigt utan att jag är där. Han kommer inte att nöja sig med att vända Severna mot mig, Ruark. Jag har inte råd att ge honom en månad att utföra sitt värv. Efter en kort stund sa Ruark. Du kanske har rätt. Du för med dig förändring, Randall Thor. Vi far i gryningen. Jag ska välja ut 10 röda sköldar som hedersvakt och spjutjungfrunna blir dina. Jag tänker ge mig av när det första ljuset når himlen, Ruark, tillsammans med alla som kan hålla ett spjut eller spänna en båge. Seden. Det finns inga seder som binder mig, Ruark. Rands röst kunde ha krossat ett klippblock eller fryst ett fat vin till is. Jag måste skapa nya seder. Han skrattade strävt. Avienda såg förskräckt ut och till och med Ruark blinkade, bringad ur sin jämvikt. Endast Moraine var oberörd med sina mörka, begrundande ögon. Någon borde säga åt gårdfarihandlarna, fortsatte Rand. De vill säkert inte missa marknaden, men om de inte får sina karar att sluta dricka kommer de att vara fördruckna för att kunna sköta tömmarna. Vad säger du, Mert? Kommer du med? Mert tänkte sannoligen inte låta gårdfarihandlarna försvinna och därmed ge upp sin väg ut från öknen. Åh, du kan lita på mig, Rand. Det värsta var att det kändes rätt att säga så. Fördömda Taveren som sliter i mig. Hur hade Perrin lyckats dra sig loss? Ljus, jag önskar att jag var med honom nu. Det kan du nog. Han slängde upp spjutet på axeln och trampade iväg upp för klyftans sida. Det skulle fortfarande gå att få åtminstone en gnutta sömn. Bakom sig hörde han Rand skrocka.